Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Härligt Lena, nu kör vi lite mitt ämne idag.
Ja, jag är helt blank.
Är du det?
Och älskar det.
Vadå, du älskar tänder?
Nej, jag älskar att vara helt blank. Jag har, så här i början på podden, jag känner att jag har ingenting att bidra med. Utan jag kommer att ställa en massa frågor och förmodligen komma på saker. Men så här i början, för det vi ska prata om är tänder. Jag har ju tänder.
Rättsodontologi alltså.
Ja, jag har ju tänder. Men där är liksom... Jag har erfarenhet av att vara hos tandläkaren. That's it. Jag har ingenting annat att koppla till tänder.
Du har erfarenhet av att ha tänder?
Ja, ja. Det är där min kunskapsbas.
Hur många tänder har du egentligen? Vet du det?
Jag har 28.
Ja, du har plockat bort visdomständerna.
Alla fyra.
Ja.
Under bedrövliga former.
Omständigheter.
Ja. Men, ja, 28.
Ja. Mm. Ja, men det är inte alla som har koll på det. Nämligen,
hur många tänder jag har?
Nej, det är inte alla som har koll på. Jag tänker nu mer i generella termer.
Ja.
Hur många tänder en vuxen person normalt har.
Aha.
Men det är ju 32. Om man har visdomständer.
Ja.
Men saknar man dem eller plockar bort dem, då blir det ofta att man kanske har 28. Då.
Och då har ju ni benämningar.
Ja, visst.
1, 2, 2,
och det är inte
7,
B1
3,
och B2 som många tycks tro.
Hur går den?
Ja, men alltså, det här är högst logiskt.
Ja, beskriv gärna.
Ja, men om du ser dig en mun framifrån,
ja,
så delar du in den i 4 kvadranter, i 4 kvartar. Alltså, du drar ett streck i medellinjen och sen drar du ett horisontellt.
Ja.
Så du får 4 delar. Och då börjar du med den som är din högra översäke.
Ja.
Det är kvadrant 1.
Ja.
Din vänstra överkäke är kvadrant 2.
Ja.
Din vänstra underkäke är kvadrant 3.
Ja.
Och din högra underkäke är kvadrant 4.
Okay. Mm.
Och då har man följaktligen den första siffran. 1, 2, 3, 4. Sen är också varje tand i varje kvadrant numrerad.
Ja.
Och då börjar man med framtanden som är nummer 1. Och
sen
nästa fram... Exakt.
Nu har jag fattat. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5,
6.
7 i mitt fall då. Och sen kommer 2-1, 2-1.
Jajamän.
Okej.
Det var väl enkelt?
Ja, det var enkelt.
Ja. Och sen finns det...
Oxglossalt.
Ja, oxglossalt,
ja.
På tuggytan. Och det där är ju... Alltså jag förstår ju att det här är ren grekiska. Och det här handlar ju om att man ska ha ett universellt språk som kan förstås i journaler. Och så
vad är det
och
då, distalt?
Mesialt, distalt, vestibulärt, bukalt, oklusalt, lingualt, palatinalt.
Men fast jag hör ju bara distalt och mesialt.
Distalt är bakåt på tanden.
Ja.
Eller bakåt på en struktur i kroppen. Mesialt är framåt.
Ja.
Ja. Lingualt är mot tungan, bukalt mot kinden. Ja, och så vidare. Så nu har du lärt det. Gått lilla odontologiskolan.
Perfekt. Jag är redo att börja jobba.
Kidsen då, hur många tänder har de? Mjölkisarna?
Ingen aning.
Nej, de har ju 20.
Jag var ju inte på mammagruppen.
Nej, precis. Du missade den lektionen, ja.
Vad sa du, 20?
20, ja. Och då är det så fiffigt så de här kvadranterna som jag pratade om, 1-4. Då fortsätter man på barn, så då blir det 5, 6, 7 och 8. Och så numreras tänderna på precis samma sätt. Så var det. Rättsodontologi. Alltså, när du tänker rättsodontologi, kan du se framför dig att tänder skulle vara särskilt relevanta för rättsliga frågeställningar?
Ja.
Att det skulle finnas ett samband där?
Ja, men det har jag lärt mig under mina yrkesutövning.
Ja, du har gjort det ändå.
Ja.
Kom i kontakt med det liksom.
Ja,
ja.
Det har jag. Jag har inte jobbat med det.
Nej.
Men det vet man ju. Framförallt när det kommer till identifiering. Det är väl det som är mest allmänt känt.
Mm.
Att ibland kan en kropp inte identifieras vem personen är med mindre än att gå tandvägen.
Ja, precis.
Ja.
Men för att jag tror inte det är en liksom allmän kunskap. För många är det nog väldigt konstigt och, eller svårt att förstå det.
Mm.
Att tänderna skulle ha liksom en relevans för just rättsliga frågeställningar.
Men är det, då kommer min första fråga. Är det om du tar ett tandavtryck, heter det så? Och matchar det med någonting som går att jämföra med. Typ det som tandläkaren har röntgat och skrivit. Kan du då säga att det här är en match, är det lika tungt som DNA?
Ja.
Har man liksom en unik tandavtrycksbild, ja, som är bara för en person?
Och det är ju liksom hela utgångspunkten för just identifieringar, som är då en vanlig och stor liksom ärendetyp i det rättsodontologiska fältet. Det är ju det här med identifiering och utgångspunkten att tänder är så otroligt unika. Mm-hmm. Det finns inte två liksom individer i världen som har samma tanduppsättning. Och inte bara det, att tänderna är utformade på ett speciellt sätt, och då menar jag inte liksom bara de här, alltså storleken på tänder, utan det kan handla om att de har berikats med extra kuspar, som det heter, små extra liksom anatomiska egenheter. Mm-hmm. Du kan titta på hur de lutar.
Mm.
Hur stora pulparummen är, alltså nerv, alltså utrymmet inne i tanden där nerven och kärlet ligger.
Mm.
Storleken på dem, längden på rötter, hur rötterna är utformade.
Men är det här
om de är böjda eller inte och så vidare.
Är det här någonting som kommer med när man gör en vanlig röntgen eller foto?
Precis.
När du gör dina vanliga tandkontroller, då får ni all den här informationen som man kan jämföra med ifall...
Ja, men exakt. Och okay, det är ju liksom den andra utgångspunkten här. Dels så har vi det här med att tänder är unika, och dels så har ju många människor gått hos en tandläkare vid något tillfälle i vart fall i livet och fått sina tänder röntgade och undersökta. Så det finns ju ofta dokumentation över våra tänder, och speciellt i den här delen av världen. Vi har ju goda tandvårdsvanor, så vi går till tandläkaren kanske en gång om året eller en gång vartannat år eller så, och har ju då alltså fått våra tänder dokumenterade åtskilliga gånger. Och det här är ingen självklarhet. I många andra länder så har man ju inte de här erfarenheterna och vanorna, utan man kanske går till sin tandläkare när man får akuta besvär eller så.
Men då en fråga.
Mm.
En person då som tänker att jag ska välja den kriminella banan.
Mm.
Om jag då är så pass vad brukar jag säga, intellektuellt beskaffad, ditt fina uttryck.
Och du kan använda ordet smart.
Smart
brukar du göra.
Det är lite olika där hur man använder ord.
Ja.
Nej, men kan jag, om jag då tänker så här, jag skiter i att gå till tandläkaren om nu inte jag får jättetandvärk. Utan det kanske bara finns bilder fram till en viss ålder. Fram till jag bestämde mig för att jag skiter i att gå dit.
Mm.
Går det att använda sig av så pass gamla? Ja, men nu hittar vi en röntgen här från när du var 12.
Mm.
Inte mjölktänder, utan de nya tänderna, vad det nu heter. Det har säkert ett namn.
De permanenta tänderna.
Kan man använda sig av det?
Ja.
Ja,
ofta kan man det. Alltså en förutsättning är ju att det finns, alltså att den bild du då har från tandläkaren, att de tänderna också finns kvar på kroppen.
Ja.
Det är liksom en förutsättning.
Ja,
men en enstaka tandröntgenbild innehåller så otroligt mycket information.
Coolt.
Dels om liksom tanden som sådan, men också du kan ju se sjukdomsprocesser, du kan se hur benet är utformat, bennivån och benkvaliteten. Du har andra liksom anatomiska landmärken, nervutträdeshål i benet till exempel, och anomalier, alltså medfödda defekter i käkarna och sånt där som blir, som är beständigt över tid.
Jag har ju en tand som sitter åt fel håll.
Ja, det är ju en klockren.
Den är skruvad. Så att det som egentligen ska vara ut och in, bukalt och
lingualt.
Ja. Det är fram och bak istället.
Ah, okay.
Den är skruvad. Ja.
Och då har ju du ett sånt fynd som är extremt unikt ju. Och specifikt. Mm. Så att det kan ju räcka med en bild principiellt för att kunna fastställa din identitet.
Jag ska inte välja den brottsliga banan. Jag skiter i den.
Nej, men, så att det är också så här att man har olika typer av tänder i munnen.
Mm.
De fyller olika funktion. Och vissa tänder förlorar man oftast, oftast före andra så att säga. Om man har legat avliden länge, så kommer förruttnelseprocessen göra att tändernas fäste bryts ner, och då kommer de till slut att släppa från käken. Men ofta så finns ju de här kraftiga kindtänderna, eller molarerna som de kallas, som har flera rötter. De sitter oftast kvar. Så, och det räcker oftast, det kan räcka med en enstaka tand kvar i käken för att kunna fastställa identiteten, förutsatt att det finns då en tandröntgenbild. Eller och eller ska jag säga journaldokumentation hos en tandläkare.
Mm.
Så det är, men det är ganska
spännande.
De är ju också extremt resistenta tänder. Mm. Så de klarar ju väldigt stor och hög energi. Alltså trafikolyckor, andra hög liksom energirika händelser, alltså våld mot munnen. Mm. Så finns ofta ändå tänder som finns intakta eftersom man också har ganska många.
De sjöliken.
Ja, det finns ofta tänder kvar. Mm. Det är ju inte heller något som djur gillar att käka på. De luckras inte upp. Brandoffer, en annan sån här grej. Där skyddar ju mjukdelarna i ansiktet så himla bra. Så att även om det är väldigt svårt bränt på utsidan så finns det ofta faktiskt tandmaterial kvar inne i käkarna.
Men jag känner att jag måste backa lite. Vad fick dig att gå från... För nu vet jag ju att du blev tandläkare.
Mm.
Vad fick dig att... För det är inte alla tandläkare som är rättsodontologer. Det är väldigt få, antar jag.
Ja,
hur många rättsodontologer finns det i Sverige?
I Sverige så finns det 2 tjänster, kan man säga. Eller 1,5 tjänst. Och den har ju då...
Är du den halva?
Ja, jag var den halva faktiskt.
Okay.
Ja, så att, jag och en kvinna till, vi hade ju då delat ansvar för all identifieringsverksamhet i landet där tänderna ska användas. Och det är ungefär 400 fall om året.
Men vad fick det att bli det?
Ja men så här. För att göra en lång historia kort så... Jag gick ju tandläkarutbildningen. Jag tyckte det var en jätterolig utbildning. Ända fram tills att det smalnade av betänkligt mot tänderna. Alltså vi läste ju medicin de första åren, tyckte det var jätteroligt. Men sen så när det började smalna av mot tänder så började jag bli lite tveksam till om jag verkligen ville ägna ett yrkesliv till att sitta och putsa och dutta på tänder.
Men du förstod inte när du sökte tandläkarutbildningen att det skulle smalna av och handla om tänder?
Alltså, det är klart att jag gjorde, men tanken var att jag skulle söka läkarlinjen. Alltså, jag hade gjort det innan jag började på tandläkarhögskolan, men fallit på målsnöret 2 gånger. Så tänkte jag, men jag hoppar på. Min styrfars är tandläkare, morsan var tandsköterska, så jag hade viss liksom inblick. Och jag tänkte, ja, men det är en bra utbildning. Jag kan ju söka över sen till läkarlinjen, då har jag liksom, kan jag tillgodoräkna med vissa kurser.
Sådär. Anatomi, fysiologi och sånt.
Ja, men exakt. Mm. Men saken var den att jag tyckte att det var väldigt roligt. Sådär. Och jag tyckte vissa delar av odontologin var spännande. Den blodiga odontologin till exempel, alltså att skära och operera ut tänder och diagnostisera oralmedicinska tillstånd. Men det här liksom som många andra gick igång på, att dutta på någon liten plastfyllning eller så här, göra de här superfina vita porslinskronorna och så, det gick inte jag alls igång på.
Så då tog du beslutet?
Ja, men jag kände någonstans här att jag måste hitta min gren i det här. Ja. Eller en linje liksom. Och jag hade ju närt någon slags hemlig polisdröm sedan tonåren faktiskt. Och jag ville söka polisskolan redan i tonåren, men jag sabbade en knäled ganska illa. Så det blev liksom inte så. Så att, nej, och då hittade jag det här med rättsodontologin. Jag tyckte det lät jättespännande. Så jag sökte den utbildningen och kom in på den. Och gick, det är en massa delmoment för att bli då först och främst identifieringskunnig tandläkare, som det heter. Och sen rullade det egentligen på. När jag tog tandläkarexamen så började jag jobba kliniskt.
Stopp! Var går man utbildning för att bli rättsodontolog?
Då låg utbildningen i Svensk rättsodontologisk föreningsregi. Det var en intresseförening som anordnade utbildningen i samverkan med universitet och sådär.
Mm.
Så ja, men jag gick utbildningen, tyckte det var jätteroligt. Men jag insåg ju också att eftersom det då fanns en tjänst så var liksom sannolikheten eller chansen att ägna mot det här heltid ganska liten. Men istället så började jag få uppdrag av polisen att biträda i identifieringsinsatser.
Ja. Du kom till tsunamin och där träffade du kriminalteknikerna.
Exakt, och det var liksom, ja, det var så det rullade på egentligen. Det var då jag bestämde mig i Thailand faktiskt för att jag, nej, nu ska jag alltså det blir så när man är i en sån där miljö, man börjar utvärdera sina livsval lite grann. Och jag bestämde mig då, nej fasen, nu söker jag polisskolan med syftet att bli kriminaltekniker då. Och jag tänkte att jag kanske har glädje av mina medicinska slash odontologiska, rättsodontologiska kunskaper.
Och det har du ju säkert haft.
Det har jag absolut haft. Mm. Det vill jag påstå. Och just kombinationen med kriminalteknik tror jag är väldigt bra. Jag skulle nämna en sak också som är oerhört viktig i sammanhanget när vi pratar identifiering, och det är att vi har den lagstiftning som vi har.
Mm-hmm.
Jag nämnde det tidigare, att vi behöver ha jämförelsematerial. När vi ska identifiera en individ, då kommer vi i obduktionsmiljö undersöka käkarna och munnen och tänderna och dokumentera så mycket vi bara kan och få hämta in så mycket information om den här individen som möjligt. Och det är den sen som vi vill jämföra med dokumentationen från sjukvården eller tandvården. Och det bygger ju då på, du frågade ju tidigare så här, men om man bara gått en gång till tandläkaren.
Mm.
Ja, det bygger på att dokumentationen finns kvar också.
Mm.
Och det finns reglerat i lag. Så att vi har en jättebra journallagstiftning i Sverige som gör att vi måste behålla journaler i minst 10 år efter avslutad behandling.
Okay.
Mm. Och det är ju en jätteviktig princip i de här sammanhangen, för det finns ju ofta då jämförelsematerial.
Och så finns det också en lagstiftning som säger att polisen har rätt att ta del av det.
Exakt. Mm. Och det här med identifiering, det är liksom ingen ny princip heller. Det är ju en, för att du frågade tidigare om det är en, jag vet inte hur du formulerar, men är det den bästa metoden eller en praktiskt gångbar metod? Jag skulle säga att den är dels kostnadseffektiv. Den går ju liksom ganska snabbt att genomföra.
Mm.
Den är väldigt säker tack vare att vi har så unika tänder, men den är också beprövad. Den har använts liksom i många, många, många år. Och det första beskrivna fallet är redan från romartiden, alltså 47 före Kristus.
Skitlänge sedan.
Så det är jädrigt länge sedan faktiskt, som man liksom för första gången utnyttjade den här principen.
Ha.
Men jag tror så här, munnen är en ganska mytomspunnen del på kroppen. Det är många som inte har jättestor kunskap om faktiskt vad som händer i munnen. Inte ens skulle jag säga läkare har det, som kan allt, eller mycket i vart fall. Om
de kan lite om allt.
Ja, de kan lite om allt, men de har ändå en liksom bred kunskap om människokroppen och sådär. Men när det gäller munnen så är det lite så här ett, vad ska man kalla det? Ja, ett svart hål.
Bokstavligen.
Bokstavligen talat. Och det är inte känt för alla att det finns till exempel väldigt många samband mellan sjukdom i munnen och sjukdom i resten av kroppen. Att det finns samband mellan både tandlossning och reumatoid artrit till exempel, reumatisk sjukdom, hjärt-kärlsjukdom, demens, diabetes och många, många andra sjukdomar. Mm. Jag menar, vet du till exempel hur många olika bakteriearter vi har i munhålan?
Mm, 4. Jag skojar bara. Jag ville bara se din min. Jag tror svaret är typ skitmånga.
Ja, så det är helt rätt. Ja, men någonstans mellan...
Jag älskar din blick. Du bara, nej.
Ja. Har du känt, om du har någon gång så här observerat din andedräkt precis när du vaknar på morgonen, så borde du så här förnuftsmässigt förstå att det här
de
måste...
De fyra är i strid
med varandra.
Det
måste rimligen vara mer än 4 art.
Ja.
Någonstans mellan 500 och 700 olika bakteriearter i munnen.
Mm.
Och då kan man ju förstå att de här kan ju ställa till med lite problem i resten av kroppen. Munnen är ju faktiskt liksom den första delen av magtarmkanalen, om man vill uttrycka sig lite mer så här medicinskt. Rättsodontologin ligger ju tillsammans med rättsmedicin och andra, vad ska jag säga, medicinska discipliner egentligen, inordnat under eller i rättsväsendets minsta myndighet, Rättsmedicinalverket. Och man brukar benämna rättsodontologi som en gren av rättsmedicinen.
Mm.
Och vi jobbar ju tillsammans mycket i obduktionsmiljö bland annat. Så att Rättsmedicinalverket, och det finns då, för er som tycker det här låter spännande, så måste jag tyvärr meddela att det är inte jättelätt att få tjänst som rättsodontolog.
Nej, för det finns ju bara en och en halv.
Och man täcker ju faktiskt landets behov på de tjänsterna.
Mm.
Så, även om det är väldigt, väldigt mycket att göra, och särskilt då eftersom man också är ansvarig för identifiering vid katastrofer.
Mm.
Och då blir det ju jättesvårt om de här 1,5 personen ska samtidigt alltså sköta den här, hantera katastrofen i sig, men också det här dagliga som vi har att jobba med. Men identifieringsfall är inte den enda typen av ärenden man ägnar sig åt. Utan en annan ganska stor del, det är det här med att utfärda rättsintyg. Mm. Alltså bedöma skador i munnen och käkarna.
Mm.
Du jobbade i yttre tjänst. Mm. Kommer du ihåg att du dokumenterade då skador ibland hos brottsoffer?
Mm. Och begära ut rättsintyg från läkare till exempel.
Men minns du om du någon gång dokumenterade skador i munnen på någon?
Det gjorde jag aldrig. Utanför. I nära anslutning.
Ja.
Kanske i ansiktet. För det är ju, då vill man ju som polis på plats skriva att precis just nu ser det ut så här. För det kan ju vara skador som försvinner ganska snabbt. Så då vill man ju snabbt skriva. Mm. Höger kind blånad 3x5 cm. Ja. Vänster kind blodvit uppstod, som vi inte ska säga. Det blöder. Precis. Och så vidare och så vidare. Men jag har aldrig varit in och rotat i munhålan på någon. Nej. Och dokumenterat skador. Det känns inte som att en polis ska göra det.
Nej.
Eller?
Nej, alltså man ska nog inte in och rota.
Nej.
Det kan
man kan ju möjligtvis skriva att det blöder ur munnen.
Ja, men
tanden hänger lös.
Jag kan ändå tycka någonstans här att man borde ju rimligen, likväl som man frågar en målsägare, så har du observerat några skador under din eller under kläder så att säga. Har du lust att visa dem eller får jag ta ett foto på dem, så är det ju rimligt att man också faktiskt frågar om, har du känt om något har gått sönder i munnen?
Kanske lite bortglömt område.
Ja, och det är precis det jag vill komma fram till.
Absolut.
Att munnen är. Och jag tycker det är väldigt, alltså jag tycker det är anmärkningsvärt, för att vet du hur ofta skador uppkommer i munnen vid misshandelsvåld?
Ja, det måste vara skitofta. Om inte annat att någon annan tillfogar en skada, men kan lika gärna vara att jag själv har bitit mig.
Exakt.
I tungan, kinden, tryckt ihop eller vad det nu är.
Ja. Ja, men exakt. Alltså det finns forskningen är entydig när det gäller det här med utbredning av skador vid det här lite mer lindrigare våldet, alltså misshandelsvåldet. Vi pratar inte det dödliga våldet nu, för då är det lite andra mekanismer som spelar in. Men tittar man på misshandelsvåld som sker hemma i nära relationer, så är det minst 50% av skadorna som drabbar ansiktet och munnen.
Mm.
Och kanske så mycket som 80% av skadorna. Det spänner liksom mellan 50-80%. Och mot bakgrund av det så kan man ju tycka att det borde väl vara rimligt att man dels verkligen tittar in i munnen, men också när man går till sjukvården för att få skador dokumenterade, att en läkare i vart fall försäkrar sig om att det inte finns skador i munnen.
Men är läkarna också dåliga på det?
Ja, jag får väl be om ursäkt här nu till mina läkarkollegor, men jag upplever nog att kunskapen om det här är generellt dålig, även bland läkare. Och jag vet ju att under läkarutbildningen så läser man inte mer än kanske en vecka oralmedicin. Så det är inte heller förväntat att man ska förstå och tolka skador i munnen.
Jag skulle väl säga, Anna, att du har mandat att säga så.
Har jag det?
Ja.
Ja, vad bra. Jo, men alltså jag har ju föreläst mycket för läkare också, och har hört även från kåren själva att här saknar vi kunskap. Vi skulle behöva ha mer. Men varför tror du så vanligt om skador i ansiktet och munnen?
Ja, där kan väl kriminologerna lägga pannan i veck.
Ja.
Folk slår ju varandra gärna mot ansiktet och huvudet.
Mm. Men varför då? Varför vill man slå där och inte på andra delar på kroppen i första hand?
Ja, det är väl, jag skulle säga att det är ganska mycket handlar om makt. Mm. Att tillfoga någon skada i ansiktet. Det är bara att se riktigt långt tillbaka. Så här rallarsvänga. Det är klart att det ska slås mot näsa och ögon och sådär. Det ger ju god effekt.
Mm.
Framförallt om man slåss.
Mm.
Jag menar, alltså det är ju bara att tänka själv, när man får ett ögonbrynsbräckt, då blir ju hela ögat fullt, det blir rinner i blod, du ser inget. Det är ju effektivt att slå någon annan i ansiktet. Det gör ont. Det åsamkar mycket skada.
Och det handlar väl egentligen om att området är exponerat.
Ja.
Och tillgängligt.
Ja, det finns ju där, rakt framför dig.
Ja, det finns där rakt framför dig. Men man kan också tänka lite mer i såna här termer som att i ansiktet sitter munnen, och med munnen pratar vi och skriker.
Andas.
Och allt vad det nu kan vara.
Mm.
När det gäller misshandel mot barn så kan man se att inte sällan så, eller man kan anta att våldet riktas där för att barnet skriker till exempel. Man vill få tyst på barnet och mer eller mindre kanske omedvetet riktar våldet också då mot munnen. Men det kan också vara att barnet vägrar att äta till exempel och att man därför med våld tvingar upp ett bestick eller någonting annat i munnen.
Men det är ett fokusområde, precis som man tränar på som polis när det dyker upp farliga saker. Mm. Om det är någon som håller sin hand långt ut från kroppen med en kniv i, så ser man ju att polisen skjuter mot handen.
Ja, exakt.
Mot kniven, det är liksom ögonen fokuserar. Mm. Men jag tänker också att det kanske har att göra med att från nyckelbenen upp, där sitter ju alla våra sinnen. Ja, möjligtvis inte känsel då, men alla våra andra sinnen kommer ju från ansikte, huvud. Mm. Hörsel, lukt, smak. Så att vill man liksom trycka dit en annan människa eller göra så att den inte är funktionsduglig och så vidare, så det är ju effektivt att slå mot huvudet.
Men där, och det finns ju också teorier kring om det också kan handla om, det kanske är kulturellt betingat, vad vet jag, men det här att man faktiskt också vill att det ska synas för omvärlden att du har begått någon klandervärd handling. Eller
syra
så
i ansiktet.
Ja, men exakt, lite den principen. Men sen är ju också ansiktet speglar ju på något sätt själen, eller vad man ska säga. Alltså, det tar ju extremt på självkänslan och allt det här att gå omkring med en skada i ansiktet, kan man tänka sig. Och de typer av skador som drabbar munnen, det är ju principiellt samma typer av skador som drabbar övriga delen av kroppen. Mjukdelsskador är vanligast, blåmärken, men det kan vara tandskador, alltså frakturer i tänder och käkar, och man kan tillfoga munhålan specifikt, liksom olika typer av våld. Termiskt våld, att utsätta någon för brännande våld i munhålan till exempel. I tortyrsammanhang så är det ganska ofta förekommande att man drar ut tänder eller utsätter tänder för hög värme.
Ja, till exempel. Det kommer jag ihåg. Jag har varit på tortyrmuseum och då var det mycket handlade om naglar och tänder.
Ja, och det beror ju på att tänderna är ju ett extremt nervtätt organ. Alltså tillsammans med vissa delar i ögat bland annat så är tänderna det nervtätaste.
Jo tack, det känner man ju när bedövningen inte riktigt sitter när det börjar borras.
Och det där, precis, alla kan nog mer eller mindre relatera till det där. Ja. Även om man kan påtvinga någon frätande ämnen eller kemikalier, föra in instrument eller tillhyggen i munnen som orsakar skada. Sexuellt våld kan ju vara att man oralt liksom penetrerar någon, vilket orsakar skada också såklart. Och könssjukdom till exempel kan man ju hitta i munhålan. Så att munnen är otroligt viktig när det rör dokumentation av skador som förknippas med våld.
Men då, fråga. Rättsodontolog handlar ju om tänder. Mm. Om en person ska obduceras, rättsläkaren som gör obduktionen, var är gränsdragningen? Är det fram till läpparna och du gör allt som har med munhålan att göra, eller gör de allt utom tänderna?
Nej, alltså
vem gör liksom protokollet för resten av munhålan?
För det första måste vi reda ut begreppen lite grann. I tandläkarens liksom, yrkesområde ingår att diagnostisera skador och sjukdom i tänder och alla angränsande vävnader. Och det inkluderar käkarna, slemhinnorna och alla andra delar i munhålan och i angränsning till munhålan. Det vill säga läppar, spottkörtlar och allt vad det nu kan vara.
Och nu sa du tandläkare. Ja, alla tandläkare.
Ja. Mm. För att det förstås inte generellt. Inte ens tror jag i läkarskråt vilken kunskap man faktiskt har.
Nej.
Och det gör att det blir också en liten konstig gränsdragning. Men som svar på din fråga så brukar oftast vara så här att läkaren gör en yttre inspektion och bedömning och brukar så att säga titta in i munhålan och ser man någonting som sticker ut, så om man inte förstår själv vad det är så frågar man odontologen.
Okay.
Samtidigt så tror jag ibland att det skulle kunna vara bra om man rutinmässigt också lät en rättsodontolog, eller rutin, men i de fall det handlar om yttre våld och skador från våld, låter en rättsodontolog faktiskt göra en ordentlig genomgång i munhålan, för att det kan finnas skador där som faktiskt inte en läkare känner igen.
Bra.
Så att, ja, en jätteviktig del, och då handlar det ju om att som rättsodontolog då skriva de här rättsintygen eller yttranden som används som bevismedel i domstol, och det gör man oftast baserat på andras dokumentation. Alltså individen som är utsatt för våld har gått till läkare eller tandläkare och fått sina skador dokumenterade, och sen så skriver rättsodontologen ett yttrande baserat på den dokumentationen.
Mm, utan att träffa personen?
Ja, oftast.
Mm, okay.
Det finns inte en organisation i Sverige för att göra levande undersökningar av våldsoffer, vilket är väldigt synd. Det borde finnas. Och jag har i huvudet i vart fall en plan och tanke om hur det skulle kunna gå till. Och jag hoppas att jag på sikt kanske kan få något gehör för det också. För det är viktigt, tror jag. Och jag tycker också att man ska se på det som en möjlighet att faktiskt förebygga ett grövre våld. För kan man få med tandvården att liksom upptäcka tecken och symptom och skador på våld och reagera på det, så kan ju faktiskt det bidra till att man sen får det här rättsintyget eller yttrandet.
Ja, de är ju en viktig del i liksom samhällsfunktionen att upptäcka våld.
Oerhört
viktigt.
Jag vet
att du föreläser ju ibland för tandläkare, är de det här, att de ska bli bättre
det
på att upptäcka?
Här, ja. Precis, jag försöker få dem...
bra gjort av dig.
Ja, men jag försöker få dem att förstå dels att både barn och vuxna utsätts för våld i ganska stor utsträckning, och att tandvårdspersonal har en unik möjlighet att dels komma nära patienter, att överblicka delar på kroppen som andra inte överblickar. Och då tänker jag inte bara på munnen, man kan faktiskt se andra saker i ansiktet och halsen och allt det här som faktiskt kan peka i en riktning. Och de har god erfarenhet av dokumentation av skador. För det gör de rutinmässigt. Så att då även här så kan man få ett bra underlag. Liksom. Så det här är viktigt. Och det är inte bara skador då jag tänker på heller. Utan det är också det här som kallas för omsorgssvikt och försummelse. Som också kan yttra sig i munhålan. Alltså att man inte tillgodoser ett barns till exempel behov av vård. Att man inte tar barnet till tandläkare trots att det finns infektioner och smärta i munnen. Och jag menar, karies, det kan man kan tänka om karies, alltså hål i tänderna, som att det just är hål i tänderna. Men det är ju faktiskt en sjukdom som är orsakad av bakterier. Det är en infektionssjukdom egentligen. Och om man inte ser till så att ett barn får vård för det, då kan man tänka att man kanske inte heller har så stor koll på andra medicinska behov. En obehandlad astma eller vad det nu kan vara för något. Så att tandvårdspersonal och tandläkare, liksom kåren, är en otroligt viktig funktion i arbetet rörande inom familjärt våld. Har du hört talas om Isdalskvinnan, Lena?
Nej.
Nej? För det är ett annat exempel på när rättsodontologi eller rättsodontologiska principer har varit väldigt viktiga. Har du hört talas om att man kan göra något som kallas för liggetidsbestämning? Och det handlar då inte om hur lång tid ett samlag tar.
Nu ska vi se, vad hade vi för liggetidsbestämning?
Vad hade vi för liggetid här i lördags?
Nej, berätta.
Det händer att man träffar på skeletterade kroppsdelar.
Skeletterat material?
Jag höll på att säga det.
Nu är vi där igen. Vi har ett skeletterat material. Ja, absolut, Anna.
Det anträffas ute i, det är ofta ute i naturen, i skogen och sådär. Människor som har legat länge, så länge så att man har blivit ett skeletterat material. Och då kommer ofta frågan till oss så här: kan ni utifrån att titta på käkarna och tänderna bilda er en uppfattning om var någonstans i världen den här människan kan vara ifrån? Och det handlar ju om då att försöka begränsa liksom sökområdet. Ja. För att se om någon har efterlysts som kan stämma mot det som finns då på kroppen. Det kan ju finnas kläder kvar kanske med några tillhörigheter som kan vara spårbara eller klädesplagg eller dokument av något slag. Och då blir ju det en fråga för oss ofta tillsammans med en antropolog eller en rättsantropolog. Och då handlar det om att försöka utläsa och få information om skelettet som kan lotsa polisen vidare i utredningen. Och en första fråga blir så här, är det en man eller en kvinna? Det är nummer ett. Och det är en fråga man kan besvara dels med hjälp av DNA. Så man kan ju ta faktiskt lite skelett och försöka utvinna DNA och få svar på den frågan. Men man kan också utifrån att betrakta kraniets delar bland annat få en uppfattning om det är en man eller en kvinna och faktiskt också vilket geografiskt ursprung man har. För att vi är liksom beskaffade på lite olika sätt. Män har ofta lite kraftigare infästningar för muskler till exempel i ansiktsskelettet och i kraniet. Så att det finns vissa såna här hållpunkter. Skelett, eller kraniet hos män är generellt grövre. Liksom. Hakpartiet ofta mer kantigt och större än hos kvinnor och så vidare. Men så finns det också en annan, ja, och det skulle jag säga också, att man kan också titta då såklart på tänderna och se om det finns fyllningsmaterial i dem som är typiska för olika delar av världen. Och det finns också vissa, vad ska man kalla det, morfologiska, säger vi, alltså olika strukturella förändringar i tänder som är typiskt för vissa delar av världen. Till exempel den asiatiska populationen, de har ofta något som kallas för skovelformade framtänder. Alltså framtänderna ser ut som skovlar när man tittar på dem underifrån. Ja, det kan ju verka lustigt, men så är det faktiskt. Mm. Det är väldigt, väldigt vanligt i den delen av världen och väldigt ovanligt i Europa till exempel. Så att då kan man ringa in kanske ett ungefärligt geografiskt område i alla fall. Mm. Men sen kommer ju ofta frågan så här då, hur länge har individen varit avliden? Hur länge har kroppen legat här? Och vad är det för ålder på individen? Mm. För det kan ju ytterligare hjälpa till då i eftersökningarna. Och då finns det, har du talat om KOL-14-metoden?
Japp.
Ja, och den har ju, alltså det är ju en etablerad metod och har varit när vi pratar arkeologiskt. Mm. Material.
Men nedbrytning.
Ja, precis. Och det här bygger ju på att det här är en radioaktiv isotop som det kallas, som har ökat kraftigt i atmosfären till följd av att under kalla kriget så gjorde man kärnvapensprängningar. Och då kan man utifrån kunskap om den ökningen i atmosfären undersöka innehållet i emaljen i tänderna. Och se, liksom, få ett mått på hur mycket man har fått inlagrat av det här som finns i atmosfären. Väldigt, väldigt förenklat. Men i Bergen i Norge 1970 så hittade man en kvarlevorna efter vad man kunde bestämma var en kvinna. Och hon var väldigt illa tilltygad. Hon var kraftigt bränd. Och det kändes lite så här, som att hela brottsplatsen var staged, som vi säger, alltså arrangerad. Man hade försökt göra så mycket man kunde för att försvåra identifieringen av henne. Och så låg det, jag vet att man hittade bredvid kroppen låg det en massa smycken och sånt där. Så att det var liksom inget som var intressant för den här förövaren att ta med sig. Och det såg nästan ditslängt ut, om man säger så. Och man hade ingen idé om vem den här individen var. Det fanns ingen som var efterlyst, som stämde in på dem utifrån det man hade funnit på platsen eller beskrivningar i övrigt. Sådär. Och det här var ju då 1970, och sen den här kunskapen då om KOL-14, den börjar liksom förfinas, eller metoden förfinas och har gjorts successivt. Så nu för bara några år sedan så fick RMV i uppdrag att försöka göra utföra analyser på tänderna för att se om man kunde säga när den här kvinnan hade dött. Mm. Eller hur gammal kvinnan var, vilken ålder kvinnan hade. Och det gjorde man också. Det här har resulterat i flera dokumentärer som har sänts. BBC har varit och intervjuat Kanar som är verksam på RMV och som är expert på det här. Och förenklat så bygger det här på då att man gjorde de här provsprängningarna mellan 1955 och 1963. Och utifrån den här då så kallade bombpulskurvan så kan man få en uppfattning om ålder. man gjorde en analys i alla fall av 3 tänder från den här kvinnan och kunde konstatera, det är emaljen man tittar på då, och då kunde man konstatera att hon hade ingen förhöjd mängd av den här radioaktiva isotopen, och då kunde man med säkerhet säga att hon var född före då 1955 och med vissa justeringar som det kallas mellan födelseår och år som hon hade levt, så kunde man säga till och med att hon var född före år 1944. Och det här var en jätteviktig information, för utifrån den preliminära utredningen som norska polisen hade gjort så hade man uppskattat att hon var ungefär 30 år gammal när hon dog. Men det visade sig att hon var faktiskt betydligt äldre. Så att, ja, det här är en komplex metod, men väldigt intressant, och den är ju en jätteviktig polisiär metod för att försöka klarlägga vem en individ är om man inte har någonting att gå på. Man kan ju också faktiskt utifrån analys av tänder få en uppfattning om näringsintag till exempel, och då kunna dra vissa slutsatser om olika geografiska ursprung. Så att man kan göra en så kallad då dental profilering utifrån ett skeletterat
material.
Yes.
Jag var på museum.
Aha.
I höstas. I Bolzano.
Ja.
Ötzi.
Ötzi Alpmannen.
Ja.
Ja.
Om man tittar på bilder, om man bara googlar på Ötzi, så kan man se en hyfsat skintorr kropp.
Farbror.
Ja, som levde 3000 år före Kristus.
Han ser ut som typ en handväska i ansiktet.
Men, vad är det som syns väldigt tydligt mitt i fejan?
Ja, det är tänder.
Tänderna!
Ja.
Apropå att de inte bryts ner.
Ja.
Vi pratar 3000 år före Kristus.
Ja.
Nu tror jag kanske inte att rättsodontologen, för han hittades ju inte då, utan långt, långt senare, för inte alls länge sedan.
Han har legat ganska länge, kan
han
man säga.
Han har legat på ett ställe också där kroppen blir ganska bevarad.
Mm.
Jag tänker att det är skitkallt.
Mm. Ja, spontant. Ja, visst.
Men jag kan tänka mig att rättsodontologen kanske inte hade så mycket jämförelsematerial.
Korrekt.
Men ändå.
Men här är det ju då fråga om det här med dental profilering ändå.
Ja, visst.
Och det är ju frågor vi säger, men som rättsodontolog man får.
Ja.
Och det visar sig att det faktiskt är arkeologiskt material.
Ja.
Och det kan ju vara jättesvårt att se. Alltså du kan ju inte göra någon direkt, dra någon säker slutsats bara att titta på eller kraniet eller tänderna och säga att det här är jättegammalt och det här är mer modernt. Faktiskt.
Och därifrån så, för jag kommer ihåg att man gick från rum till rum och fick reda på vad han hade för tatueringar, han hade skada där, och de har ju liksom tagit fram hur han har levt, och då var ju tänderna en stor del. Vad har han ätit? Hur levde de?
Ja.
Man kan utvinna väldigt mycket information.
Men man kan göra det faktiskt, och det här är ju en teknik som utvecklas också mer och mer. Så att det är faktiskt ganska spännande forskningsområde om inte annat. Och en annan central grej där, jag skulle bara innan vi lämnar det här med dental profilering, det är ju det här med åldersbedömning.
Ja.
För det är ju också väldigt, väldigt centralt att få en uppfattning om hur gammal en individ är.
Mm.
Och då kan man ju använda, hos barn och ungdomar så kan man ju använda mognads, alltså utvecklingsgraden hos tänder som en princip. Och då är det röntgen som gäller, och det finns förenklat kan man säga tabellverk. Man har studerat så pass många barn så att man har fått, man kan säga med ett intervall ungefär då, hur gammal en individ är.
Men för vuxna då?
Om
du
skulle
röntga mina tänder, kan du se att jag är 43?
Nej, det kan jag inte göra. Och det finns ett antal metoder man har testat för det här, och man har tittat på olika, alltså man har tittat på allt ifrån slitaget i tänderna till pulparummet som det kallas, storlek som förminskas i takt med att du åldras och förkalkas lite generellt i kroppen. Men det finns inga bra metoder. Man kan få en grov uppfattning.
För jag tänker att det måste ha att göra med vad man har för levande, personlig hygien och genetik.
Absolut. Ja, men så är det ju. Så att när visdomstanden väl är färdigutvecklad, då finns det väldigt ringa möjligheter.
Okay. Mm.
Men däremot så finns det en viktig grej när det gäller mitt forskningsområde, dödligt våld mot barn. För då uppkommer ju ibland frågan hos barn som har tagits av dagar, så att säga, direkt efter att de har fötts. Så blir ofta frågan så här, har barnet levt när det har fötts eller inte. Alltså är det en aktiv handling som har orsakat barnets död. Och då är det så att när man föds, så det innebär ju ett jättetrauma för barnet egentligen. Det är jättemånga processer i kroppen som ska tajmas och ske när barnet tar sitt första andetag och liksom föds fram till livet utanför livmodern, så att säga.
Mm. Och de det är här... inte bara dramatiskt för barnet när det föds.
Nej,
kan ju...
det är exakt.
Men också för barnet, kan man säga.
Allra mest för partnern, va, som står
pappan.
Bredvid.
Ja. Ja, eller vem
i vårt
det nu
fall,
är som
i alla fall.
Är, ja, i vårt fall.
Ja. Det är så kan man uppfatta det i alla fall. Att det... nej, och det här kan man se i tandanlagen. Den här belastningen för individen, då bildas nämligen i emaljen som en liten vad ska vi kalla det, som en årsring nästan, ser ut som en liten linje
på
i tandanlaget.
Ja, själva förlossningen.
På grund av alla de här molekylära processerna som är orsakade av belastningen och den stress som individen utsätts för.
Shit.
Ja. Så och om då inte det här, den här års vad ska jag kalla det, bandet då i emaljen finns, så är det en ganska säker indikator på att barnet aldrig har varit framfött vid liv.
Nähä.
För att hade det varit
det fött.
Ja, då för att det är ju så här, om man misstänks för att ha mördat sitt nyfödda barn, så är det tacksamt att säga att nej, men jag födde fram barnet men det var dött. Och då är det ganska tacksamt att kunna påvisa att barnet har varit vid liv i vart fall en vecka eller en dag efter.
Hur länge har man kvar den där? Kan du se den?
Den finns för evigt.
Den finns för evigt. Så jag har en sån.
Du har en sån. Ja. Men det är här som frågetecknen uppkommer. Man vet inte exakt hur lång tid det tar innan bandet etableras. Eller snarare inom vilket intervall, för det kan variera lite grann mellan individer.
Band.
Ja, men alltså vi kallar
beskriv.
Förlåt.
Är det någonting
den
man kan
här
se?
Årsringen, ja, i mikroskop.
Man kan se det
i mikroskop.
Var på tanden kan man
i
se det?
I emaljen.
Alltså du får nära tandköttet eller långt?
Nej, så här, du får ta ett tandanlag, snitta det. Alltså delar i tunna skikt.
Fast stopp. Om jag har den nu som 43-åring. Mm. När man föds har man ju inte något händer ute.
Du har en massa anlag inne i käkarna.
Okej.
Okay. Ja, de ligger där inne i käkarna.
Så då finns den i, även när jag har mjölktänder och så ramlar de
loss.
Det
är en bra fråga förstås. Jag tänkte inte på det som han sa i roll. Jag får återkomma till det faktiskt. För rimligen så är det mjölktänderna det sitter i. Men kanske faktiskt att det följer... Jag vet inte, jag måste... ta reda på hur det hänger ihop, om man faktiskt kan se det i...
Nu jävlar är vi nere i...
Nu är vi nere i...
nördträsket,
ja.
Jag är ju en frågvis person.
Ja, men det är bra.
Ja.
Man kan utläsa ganska mycket genom att studera hårdvävnaden i tänderna i mikroskop.
Oerhört spännande. Ja. Men nu...
Och även inlagring av om mamman får antibiotika till exempel under när man väntar...
Det fick ju jag.
Ja, men det finns olika... De allra flesta påverkar inte alls, men det finns vissa läkemedel och annat som kan orsaka en inlagring på motsvarande sätt. Alltså, tandanlagen är känsliga för yttre påverkan helt enkelt.
Men nu måste vi gå in på någonting annat.
Varsågod.
Jag undrar hur den rättsodontologiska undersökningen går till. För jag tänker så här.
Du tänker identifieringsuppdraget
alltså
nu?
Alltså när du ska in i käften på döingar. Mm. Om jag ska vara uttryckare.
För att uttrycka mig på Lena Ljungdahl-vis.
Ja. Om vi tänker så här, när du kommer till levande patienter, då gapar de. De kanske har borstat tänderna.
Ja, de är ju... Ja.
De har ju stått i väntrummet och tagit en sån här gratis tandborste och de har flossat för första gången på... jättelänge.
Ja, så kan det vara.
Flossar ofta. Säger de då.
Det säger alla. Ja.
Men en död person, om jag tänker så här, men här måste vi in med rättsodontologen. Vi måste identifiera personen via tänderna.
Ja.
Rimligtvis att man behöver identifiera en kropp via tänderna, då är resten av kroppen obefintlig eller sörjig eller mumifierad eller någonting annat. Det, du måste ju få de äckligaste fallen.
Så är det ju faktiskt. Det är helt korrekt. Ofta så är det ju så att inga av de andra två metoderna är tillämpliga. Nej. Fingeravtryck och DNA. Nej. På grund av förruttnelse eller att kroppen är så pass påverkad på sin... alltså det kan vara brand eller tågöverkörning eller någonting
annat. Men då tänker jag så här, du kommer till jobbet.
Ja.
Du klär på dina scrubs, operationskläder. Yes. Du går in i rummet, du hämtar kroppen.
Ja, jag får ofta kroppen uppkörd.
Den är levereras. Det finns en död kropp. Leveransperson som har det som yrke.
Obduktionsassistenter. Ja. Kroppen kan ju ligga i frys om det är väldigt mycket mask.
Kan hänga på tork.
Ja, nej. Men däremot, om de är väldigt ruttna och det är mycket som rör sig i kroppen, alltså likmask och så, då, eller larver, då ligger den i frys några dagar innan den kommer upp till mig. Men det kan vara så att den kommer direkt också. Men assistenten kommer upp med kroppen.
Nu ska jag ställa kort och kärn för den här frågan. Kroppen kommer liggandes. Vad är det första du gör? Det absolut första.
Det allra första jag gör är att försäkra mig om att jag har rätt kropp framför mig. Så jag tittar så att det är rätt nummer på liksäcken mot det som är på begäran om undersökningen.
Är det på säcken det står?
Ja.
Ja, det finns ingenting på kroppen.
Nej.
Du har inget vristarmband. Nej, jag frågar. Folk vill veta.
Men det har den ju när den kommer in.
Ja.
För att den har ju anträffats någonstans.
Exakt.
Men bandet liksom avlägsnas i samband med obduktionen.
Det är inte läge för förväxlingar här.
Nej, absolut inte.
Okej, du vet att det är rätt kropp. Mm. Vad är nummer två du gör?
Nummer två är ju att få tillträde till munnen, munhålan.
Ursäkta mig, skulle du kunna gapa?
Ja, och de här...
Hur bereder du dig tillträde till munnen?
Nej, men alltså, det lät kanske lite raljant där. Men de här människorna har ju inte förmåga att gapa själva.
Hur gör du?
Och då måste jag ju hjälpa till med det. Och ibland så räcker det att helt enkelt med handkraft tvinga upp käkarna.
Ja.
Men det kan ju också vara så att det är väldigt likstelt eller av andra skäl så. Till exempel mumifieringsstadiet gör ofta att käkarna, alltså huden blir så hård, det blir som så då måste man antingen,
som en handväska
då måste man antingen lägga ett litet snitt för att komma in eller tvinga upp käkarna med en munöppnare.
Ett verktyg?
Ja.
Beskriv verktyget.
Verktyget, det ser ut som, det är som två skänklar som på en sax ungefär, fast med en trubbig ände som du för in mellan tandraderna.
Sånt som gynekologen använder?
Ett spekrum, ja, det skulle man kunna säga.
Ja,
ja, det är inte helt olikt.
Den ska bändas upp.
Ja. Ja, och sen har du en skruv i andra änden som du då skruvar så att skänklarna öppnar upp sig. Ja. Och då kommer också käkarna att öppna upp sig.
Okej. Okay. Går du alltid in via öppningen?
Nej,
så att säga?
Inte alltid.
Går du in via kinden?
Ja, det händer. Och jag kan gå in, om man har lagt ett så kallat kragsnitt vid obduktionen, då är det ofta öppet, eller det kan vara öppet liksom underifrån.
Under.
Ja. Nu pekar jag precis.
Mm.
Så att man går via där tungan ligger, om man tänker i.
Fotar du någonting under det här?
Ja, jag brukar. Ja, det är inte alltid jag gör det, men ofta så fotar jag, och det brukar jag börja med då såklart innan jag går in i munhålan och undersöker den.
Likmaskar, är de i munhålan?
De älskar ju att vara i munhålan.
Ja.
Faktum är
du är en sån himla sjuk person, Anna. Jag orkar inte.
Fast jag tycker det är lite, det är lite kittlande ändå.
Det är det som gör dig till en sjuk människa. Det är precis det som gör dig till en sjuk människa.
Ja, men det är ju såna sagolika mängder. Alltså det är ju ibland så att man får jaga dem över golv och så ibland får man ju liksom helt enkelt skopa ur.
Lever de fortfarande?
Ja,
men de, om de inte
har varit i frys så lever de ju. Alltså har de varit i frys då ligger de ju där fast liksom döda.
I fäktarställning.
Ja, i fäktarställning. Men det är inte alltid de har varit i frys. Så att det händer ju att det är, eller det kan vara väldigt bråttom att få en individ identifierad, och då hinner de inte ligga i frys. Och då är det helt enkelt väldigt
när
mycket.
När försvinner de? När har de liksom ätit klart? Om ett lik ligger i skogen, det kommer likmask in i munnen, götta gött. När lämnar de? De är inte där. På Ötzi fanns det inga likmaskar.
Nej,
de har ju gått vidare.
Ja, de har passerat. När det inte finns något att förtära helt enkelt, är väl det enkla svaret.
Och var tar de vägen då? Vad händer efter en likmask är mätt?
De blir ju liksom flugor, de drar ju iväg.
De skäggar.
Ja. De skäggar.
Nu drar vi.
Ja.
Okej, du har bändat upp, du har gått in. Och då rengör du. Du måste ju få bort dem
ja,
här.
Ja, man kan behöva spola och kanske borsta tänderna lite grann för att få rent.
Borsta? Så
man kan...
Stopp. Ja. Har du samma engångsborste som står på folktandvården? Står det en mugg sådana?
Ja, naturligtvis.
Jag kommer aldrig någonsin kunna borsta tänderna hos tandläkaren igen.
Såklart. Ja, det är ju inte samma tandborste,
Lena. Nej, jag fattar att det inte är samma, men ändå. Okej, du borstar tänderna.
Här har du en bättre begagnad. Man måste ju såklart göra rent så att jag ser vad som finns.
Har du samma verktyg som en sån här blås?
Ja, exakt. Nej, sug? Ingen blästar har jag inte. Blästar. Nej,
den där sugen.
Sugen behöver jag inte eftersom det inte finns saliv som strömmar till.
Nej.
Men jag har speglar.
Och den där lilla hovkratsen.
Sonden. Ja.
Vad är sond?
Ja, det är den.
Det är den.
Hovkratsen som du kallar den. Den sond. Tänger. Har jag om jag behöver ta ut tänder för analys? Nej, ingen borr.
Men hur kommer du in till pulpahålan?
Ja, men jag röntgar den så jag behöver aldrig liksom komma in i den.
Vänta. Röntgar, då får man ju hos tandläkaren in en platta.
Ja, en sensor.
Och sen säger de bit ihop. Ja. Och sen skaver den ju med 100% säkerhet så skaver den ju upp i gommen och ner under tungan varenda gång. Och så springer ju de ut.
Ja.
Och sen kommer de in.
Exakt samma här.
Nej, det är inte exakt samma för personen kan inte bita ihop.
Skavsåret kan vi bortse ifrån.
Men då skruvar du ner den här och så tar du ihop munhålan.
Nej, jag brukar fylla upp munhålan med papper, med typ hushållspapper, och sen sätter jag in bildsensorn så att jag får den att sitta stadigt.
Ja.
Och sen sätter jag
tar du den där
röntgenröret.
Ja.
Ja. Och ställer in exponeringstiden. Mm. Och sen så går jag iväg ett par meter från kroppen och trycker av bilden. Och så får jag upp bilden på en dataskärm bakom mig. Mm. Så jag direkt kan säga, blir bilden bra eller inte? För att det är ju, även om de här patienterna, om man får säga så, ligger still och jag bestämmer hur de ska liksom agera mer eller mindre. Eller
behöver
så.
Ingen bedövning.
Nej, så är det ju så att det kan vara jättesvårt att komma åt. För att det kan vara så, ja, men av förruttnelse till exempel, att tungan är så, och kinder är så uppsvällda och det är svårt att komma till.
Jag älskar att du pratar om den här situationen som att den är fullt naturlig.
Ja, men den är ju
det. Och sen
det.
Tar du fram lådan, bokmärke, slänger ett bokmärke på magen och går. Och så kommer assistenten.
Nej, så är det inte. Det här görs ju med stor respekt för
den
här.
Ja, men det fattar jag väl.
Såklart. Det är jätteviktigt att man återställer.
Ja.
Alltså,
det kanske ska bli likvisning.
Ja, men så kan det vara överhuvudtaget. Alltså att man, och det är ingen självklar princip i alla delar av världen. Men inom svensk obduktionsverksamhet så är det det. Och det tycker jag är väldigt bra. Att man ser till att man återställer så långt. Det går ju inte alltid att göra det. För att kroppen är påverkad av yttre orsaker.
Det kommer jag ihåg när man var där uppe. Då fick man ju liksom, om det har borrats och sågats och återställs. Och så ner med alla armar och så. Mm. Och så på med typ ett täcke.
Ja.
Och sen så lägger man håret lite fint. Mm. Och sen ut i det här fina rummet med ljuset.
Ja.
Och så visar man.
Ja, men exakt.
Man vill ju inte traumatisera folk
mer än
vad det redan är om en anhörig död.
Nej, men jag undersöker ju också såklart. Gör en klinisk undersökning. Jag går över tänderna och käkarna och palperar, som det kallas, känner så att det inte är några frakturer eller tänder som är lösa. Och är det det så jag noterar ju alla fynd jag gör jättenoga. Ja. Precis som också som man gör hos tandläkaren. Och sen dokumenterar det här, tjoffar in i datasystemet, röntgenbilder och allt jag har observerat och sammanställer det som i en journal, kan man säga. Och sen kommer jag jämföra de uppgifterna då med det som jag får från tandvården eller sjukvården.
Fan, proffsigt.
Eller hur?
Jag har en sista fråga, känner jag.
Ja.
Mugshots.
Ja.
Om man typ så här googlar på mugshots.
Ja.
Det är en jävla trist syn i käften på dem. Det är ju på sin höjd två små stift.
Kletigt och trist för Söderqvist.
Nej, men, ja, men det ser ut som att någon har lobbat in tänderna från 20 meters håll och så har de liksom rasat in två på sniskan.
Ja, det är ju en estetiskt ganska tråkig syn många gånger.
Är det det trista levernet som syns där? Ja. Samma anledning som gör att du är på en situation med mugshot?
Ja, det går ju hand i hand, ja, såklart. Ofta är det väl så att det här är individer som har ett missbruk, en missbrukshistoria, ja, och ja, men narkotika och den livsstil man utvecklar som missbrukare är ju inte hälsosam för tänderna eller gynnsam för tandstatuset. Sen har jag sett det motsatta också, missbrukare som är så noga och tar hand om sina tänder så att det ändå liksom, de klarar sig. Men ofta så bidrar ju det här missbruket till att tänderna, att man får tandlossning och sötsuget kan öka och det gör att man äter mycket, mycket mer kolhydrater.
Jo,
och
ja. Schack. Men sen schack är, i sötsuget.
Ja, men det gör ju det.
Haribonappar.
Men sen, ja.
For the win.
Men sen är det ju så att de här mugshotsen är väl oftast, det är väl amerikanska mugshots, de som man ofta hittar sådär när man googlar. Och i USA finns ju inte heller någon tandvårdsförsäkring.
Nej.
I Sverige har vi ju det, så att här i Sverige så betraktas man ju nu som barn i det här avseendet upp till, jag tror det är 23 års ålder som du har fri tandvård. Det är helt, helt otroligt faktiskt. Så att ja, det finns nog flera skäl till det. Jag tänkte så här bara att vi skulle avsluta med några, jag har hittat några ganska roliga fun facts ändå.
Kör.
Det kan vara svårt för dig att förstå att det finns fun facts om käften. Men det gör det faktiskt.
Ja, jag är öppen. Ja. Kör.
Okej. Först och främst, vet du hur mycket saliv en mun producerar under en livstid?
Och jag tror att de här fun facts blir jobbiga för mig. Jag är ju lite äcklad av allt som har med munnen att göra. Ja. Saliv under en livstid.
Ja.
Hinkvis.
Ja, hinkvis.
Fiffa.
Det är uppskattat till en mängd som kan fylla två swimmingpools.
Nej, men du kan inte hålla på så här, för nu kommer folk kommer aldrig borsta tänderna igen. Folk kommer aldrig bada igen.
Jag tycker det är otroligt.
Jag har ju berättat om min skräck, va, att den här sugen, ja, att den ska vändas när jag ligger hos tandläkaren så att förra patientens insugna grejer ska spruta ut, men, i min mun.
Kära
kan
Lena,
det hända?
Kära lyssnare, det är engångssugar.
Jo, själva det. Men ja, apparaten, det tar ju, men, vart tar det vägen?
Lyssna nu.
Okay.
Mellan varje patient så byter man sug, spritar rent allt det yttre och sen spolar igenom. Det är ett liksom spolsystem i det där. Så du kan vara 1000%
mänskliga
säker.
Mänskliga faktorn, alltså, de kan du glömma får det.
Du får i dig mer saliv när du sitter på tunnelbanan bredvid någon som inte kan hålla tätt, vill jag få säga. Ja, men salivpartiklar.
Men tänk om man glömmer. Spola rent.
Tänk inte på det.
Okej. Två swimmingpoolar saliv.
Ja, men det var väl ändå en bra information.
Som jag absolut inte behöver. Ja.
Okej, nu går vi över lite på djurriket.
Ja.
Och det här tycker jag är så roligt. En snigel. Om du tänker en snigels huvud.
Pratar vi en sån där med hus eller pratar vi en svart mun? Nej, men
med hus.
Va? En snigel med en sån med hus.
Ja.
En sån vit med någon form av hus. Ja. Med, och två med, såna här spröt.
Ja.
Jag ser huvudet framför mig.
Huvudet är ju inte, det är ju inte jättestort.
Om är det svårt att veta var det börjar och slutar?
Ja. Och då om du försöker föreställa dig hur stor munnen är, så är den pytte liten. Men vet du hur många tänder en sån här liten jävel kan ha?
Har den tänder?
Den kan ha över 25 000 tänder.
Vänta.
Jag vet.
Men vänta här nu.
Det här är så fascinerande.
Ja, så himla svårt att få in det här informationen.
Jag var tvungen att dubbelkolla det här. För det här lät ju helt osannolikt. Hur fan ska den få plats med 25 000?
Nej, men det här är ju så här ding-ding-värd.
Men vet du
som brukar vara känslig på evidensbaserat.
Ja, men jag är det. Alltså, det. Källkritik är oerhört viktigt. Därför var jag tvungen att gå in och läsa.
Och räkna.
Lite. Ja.
Du tog in den här och skruvade upp.
Nej, men alltså... Siffran varierar lite, det ska jag medge. Och jag, såklart så tog jag den högsta för att få lite mer svung i den här fanfakten. Men mellan 14 000 och 25 000 är siffror som förekommer.
Nej, men vad är tänderna gjorda av?
Det är ju naturligtvis mikroskopiskt stora tänder.
Jo,
jag fattar ju att det inte kan vara liksom tänder av human storlek.
Men om man då äter sniglar?
Ja.
L'escargot.
Ja.
Äter du då... I runda slängar 25 000
ja,
gånger.
Det är en jädra massa emalj.
Fyra, det är alltså 100. Du kanske får i dig 200 000 tänder. Om jag äter lite fransk delikatess.
Alltså, det är så roligt. Ja, visst. Men vet du hur många tänder ett bältdjur har då? Om jag sätter det i perspektiv. Människan har 32.
Jag svarar 4.
Ja, okej. Okay. Människan har 32. Hundar, vet du hur många hundar har?
Nej.
42.
Ja.
Grisar, 44. Och det lilla satans bältdjuret. 104 tänder.
104 tänder. Ja, ja, men de ska ju också mata sig igenom. Vad det nu är de äter.
Ja, det är oklart.
Ja. Grönkål.
Och på tal om djur, blåvalar.
Ja.
Det är ju det största däggdjuret,
ja.
Blåvalen.
Ja.
Men den äter bara räkor ju. Ja. Och det är för att den inte har några tänder alls.
Nej, den sköljer ju igenom de här fluffarna.
Ja. Är det inte lite fascinerande?
Jo.
Och du, en sista grej som kan vara bra att skicka med dig. Flossar du eller?
Ja.
Och nu tänker jag inte på alltså floss. Alltså gör du rent?
Jag har såna
dina
plackers.
Approximal ytor med tandtråd.
Det som är mellan tänderna. Ja, jag har en sån här grej och sen så är det som en liten bygel och sen är det två snören mellan
den. Ja, det är bra. Det är bra.
Plackers.
För vet du, om du inte gör det så missar du att göra rent ungefär 40% av dina tandytor.
Mm. Jag gör faktiskt det.
Ja, det är bra. Det är ordning på dig.
Ja.
Oh.
Jag tror vi är nöjda.
Ja, jag är helt matt nu, känner jag. Jag måste läsa på lite om
snigel. Tack, Anna. Idag erbjöd jag inte med någonting annat än frågor, vilket jag tyckte var jätteskönt.
Ja, men och jag tänker att det var kul att jag kan något som inte du kan.
Bara visste du inte det?
Nej, det är lite som en... Det är roligt,
ja, tycker jag. Jag tyckte det var jätteintressant.
Du är bred på allt. Du kan så mycket.
Ja,
så
men det
var roligt att få lära dig något.
Det här kan vara helt blank. Men nu vet jag att en snigeljävel har 25 000 tänder.
Bara en sån sak.
Bara en sån sak.
Jag ska gå vidare med. Vi får följa upp det här
längre fram.
Vi har ett Instagram-konto.
Yes.
Det är väl ganska känt vid det här laget. Ljungdahl och Ginghede. Gå in där, följ oss där. Och vi försöker hålla er uppdaterade om vad som händer med podden och lite annat.
Mm.
Smått och gott.
Yes.
Det går också bra att mejla oss på ljungdahl@gmail.com.
Vi ses nästa vecka.
Ja.
Kärlek. Hej då.
Hej då.